Förra gången så började vi att tala lite grann om hur ser ni på Bibeln? Och vi kan säga att vi ska fortsätta lite grann på det. Men innan vi gör det så ska vi be att Herren välsigna de här tankarna. Så Jesus, vi kommer inför dig i all enkelhet med största möjliga respekt. Herre, vi vet att vi är skapade medan du är skaparen. Vi har en början, det har inte du. Jesus, du har all kunskap, vi har en klart begränsad kunskap. Herre, vi ber att vi ska komma med den inställningen och den attityden till ditt ord. Att vi vet ingenting så som vi egentligen borde veta det. Mänsklig kunskap uppblåser, men gudomlig vishet uppbygger. Och vi ber Jesus att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan. I ditt dyra namn Jesus. Amen. Kommer ni ihåg förra gången att vi nämnde fyra olika saker om Bibeln? Och den första då, så ska jag också ska kalla det en liten korrektion, säger man så. Alltså en liten, vi sa att Bibeln har auktoritet, men jag tror att jag använder ordet auktoritär. Och när folk hör det ordet så tänker man alltid på någon slags diktator då. Och det var väl egentligen ordet auktoritet som jag var ute efter. Men vid några tillfällen så tror jag att jag sa auktoritär istället. Så med den lilla korrigeringen så kan vi bara tala om att Bibeln har auktoritet. Och vad betyder det? Det betyder att på alla områden där Bibeln talar, på alla områden där Bibeln säger någonting eller hävdar någonting, så är den enda och slutliga auktoriteten. Det är vår utgångspunkt. Och så fort vi börjar att titta på Bibeln och tro att vi på något sätt kan blanda in lite mänsklig kunskap, lite mänskligt förnuft och så vidare, då är vi illa ute, därför att då underminerar vi Bibelns auktoritet i våra liv. Och det vill vi inte göra. Vi talar också om att Bibeln är felfri. Och det här är någonting som mer eller mindre var en självklarhet tills för kanske 150 år sedan. Idag är det allt annat än en självklarhet. De flesta kristna i detta land och runt om i världen tror inte att Bibeln är felfri. Och det finns en hel vetenskap runt detta. Och vi gick in på det förra gången. Men vi kan bara nämna kort som upprepning. Eller som repetition, att i Matteus 5:18 så står det att inte en enda prick i lagen. Och när Bibeln talar om lagen så talar man inte om 10 Guds bud, utan man talar om hela kanonen, det vill säga hela skriften. Så det är inte ens en liten prick ska förgås. Och det betyder den minsta lilla delen i alfabetet, ungefär som vi tänker oss en apostrof eller liknande. Inte ens den kommer att tillintetgöras. Utan allt är inspirerat av Gud, allt är bevarat, allt kommer så att säga att finnas där i all evighet, och vi är ansvariga inför det. Vi sa också att Bibeln är inspirerad. Då är det inte inspirerad bara i bemärkelsen som vi kan vara en musiker eller en konstnär eller en hantverkare, bli inspirerad att göra någonting utöver vad folk i allmänhet klarar av i sådana här sammanhang, författare eller vad det nu kan vara, utan det är verkligen uttalat av Gud. Det grekiska ordet ferro, som betyder att bli buren av någonting. Och samma ord används i Nya Testamentet för en båt, när seglet fylls med vind och för båten åt ett visst håll. Men samtidigt så var inte folket, besättningen på båten, inaktiv. Man var med, man hjälpte till, men det var vinden som förde båten i en viss riktning. Och på samma sätt är det med skrifterna. Vi ser de olika författarnas personligheter och så här. Det skiner igenom. Liksom. De har olika betoningar och så vidare. Så på det sättet har Bibeln ett dubbelt författarskap. Vi har en författare med stort F och vi har många författare med litet F. Men det är den helige ande som bär fram de här orden. Och de har kommit till oss och de är felfria och de har auktoritet på varje område där Bibeln själv hävdar detta. Men vi sa också att Bibeln är en tydlig bok. Varför är den tydlig? Jo, den är tänkt att kunna förstås av människor. Det betyder inte att vi måste svettas lite över den ibland. Det vill säga, liksom, det är inte så att det kommer till oss bara. Bibeln talar väldigt tydligt om att vi ska studera så att vi bevisar oss själva. Så det betyder inte att det inte finns ett hårt arbete att läsa, att studera, att ta sig tid med skriften för att förstå den. Men den är inte kryptisk, den är inte svår, den är inte komplicerad på det sättet om jag verkligen vill. Men jag måste vara född på nytt. Jag kan inte vara en ofräst människa. Jag kan ha det största tänkbara intellektet i denna värld. Och jag kan ta denna bok och jag kan inte förstå ett endast dugg av den. Därför att anden bor inte i mig. Om anden, som Lasse talar om idag, bor i mig, då är det en helt annan sak. Då kan jag i min allra enklaste situation, eller min allmän enkelhet, förstå andliga sanningar som den här världen inte har en aning om. Men Stefanus, den första martyren, blev stenad, stod att hans vishet kunde ingen stå emot. Varför? Den anden bodde jag. Ingen annan anledning. Det var inte det att han var utbildad, det var inte det att han var kunnig, det var inte det att han var intellektuell. Men han hade anden, och anden gav vishet angående skriften och tron som var så överväldigande och så imponerande att alla de som stod runt omkring Sanhedrin, det vill säga alla de utbildade fariseerna och prästerskapet, alla de här som fanns i Israel, de var förbluffade över hans kunskap därför att anden bodde honom. Så, Bibeln har auktoritet, den är felfri, den är inspirerad och den är tydlig. Har Gud verkligen sagt, var den första anklagelsen som kom i första Mosebok kapitel 3:1, när Satan kommer till Adam och Eva. Ja, här har ni det bra. Jag har visst tittat på alla frukter här, tittat på allting. Underbart liv liksom. Inga problem här. Titta, jag klappar en tiger här, den är jättesnäll här liksom. Miau, miau. Och det var en underbar värld. Men har Gud verkligen sagt? Det var det första ifrågasättandet. Och vad hände? Jo, de tror på Satans, vad jag kallar för, kosmiska lögn. För det är en kosmisk lögn som florerar i hela detta universum, att Gud är inte den som han själv utger sig för att vara. Och någon, det vill säga Lucifer, kom på det. Och nu har han ett budskap. Han går runt med det budskapet och talar om det. Först för hela änglavärlden, en tredjedel trodde honom och föll. Och sedan till hela mänskligheten, varje generation. Har Gud verkligen sagt? Det är ordet som är det som ifrågasätts. Och när vi då har etablerat det här att hur vi ser på Bibeln, då måste vi ställa oss nästa fråga. Och den är, hur ska Bibeln tolkas? Det här är någonting som människor naturligtvis har debatterat över under historien. Men det finns egentligen fyra former av vad vi kallar för hermeneutik. Hermeneutik är alltså läran om att tolka en text. Det behöver inte nödvändigtvis vara Bibelns text. Det kan vara vilket litterärt verk som helst. Det kallar vi för hermeneutik. Men nu är det frågan om Bibelns hermeneutik. Och det första är att man har haft en vad man kallar för en moralisk hermeneutik. Vi ska inte lägga någon vikt vid det, eller stor vikt i alla fall. Och det är att Bibeln är en föreskrift inte bara för tron utan också för uppförandet. Det vill säga att man har en moralisk ett budskap. Ni vet, liksom, det här är någonting som människor har vänt sig mot många gånger, att man moraliserar. Och det är någonting som jag tycker är så roligt, därför att vi som kristna får ofta höra att ni moraliserar, ni bibeltroende kristna. Ni talar om för oss vad vi får göra och inte göra och så vidare. Men hallå, icke-troende människor, sekulära människor, ateister och så vidare, moraliserar hela tiden. Man moraliserar hela tiden vad som är rätt och fel och vad som får göras och inte göras. Det är bara en annan moral. Men moralen finns där. Det är bara att den är annorlunda. Så den här moraliska tanken, eller tolkningen, och vi är alla ansvariga inför Gud också på det moraliska planet. Men det är ett sätt som människor ofta har tolkat Bibeln. Men man har också vad man kallar för en anagogisk, jag tänker inte många som kanske känner till det ordet, men en anagogisk tolkning av Bibeln. Det är alltså en mystisk tolkning. Man lägger in i begreppet, i principen, att Bibeln har ett, ska jag säga, lite dolt budskap, ett mystiskt budskap, och det liv vi lever just nu, det korresponderar med någon slags framtida liv. För er som är bevandrade i den judiska världen så kanske ni känner till kabbalismen. Den använder sig ganska mycket av en anagogisk tolkning av skrifterna. Så vi har en moralisk tolkning, vi har en anagogisk tolkning. Men sen har vi också någonting som vi kallar för en allegorisk tolkning. Och här har vi nämnt vid olika tillfällen. Men allegorisk, det betyder egentligen att Bibeln är mer eller mindre bara ett verktyg eller en förmedlare av att föra in någon djupare kunskap som egentligen Bibeln inte säger, utan den ligger liksom dold bakom texten. Det kallar man ofta för en allegorisk tolkning. Och det här bygger mycket på Platons teorier. Och man placerar det mänskliga förnuftet i centrum. Och många tror kanske att vi som kristna, vi lägger förnuftet på hyllan och tror bara. Vi har fått ett förnuft, vi har fått en hjärna att tänka med. Och den ska vi använda, ingen tvekan om det. Men det viktiga är att tänka på här, det är att det mänskliga förnuftet, om det står för sig självt, så förmår det ingenting. För att vi är fallna människor, vi förstår inte hur den här världen egentligen hänger ihop. Och vi behöver Guds ande, vi behöver Guds tilltal i våra liv, vi behöver hans skrift för att ge oss vägledning. Och vissa kyrkofäder, de spårar in på den här allegoriska tolkningen. De läste in alla möjliga, alla tänkbara former av tolkningar i Bibeln. Och problemet var att det blev ett skifte i grunden för auktoriteten i våra liv. Den gick från det skrivna ordet till den här bibellärarens personliga tolkning av Bibeln. Och då kan vi hamna hur fel och hur tokigt som helst. Det finns alltså en subjektivitet som kommer in där. Någon frågar, jag vet inte ens ordet subjektivitet. Och då sa jag, det är motsatsen till objektivitet. Och sa, men jag vet inte vad det betyder heller. Ja, då är det illa. Nej, men alltså att subjektiv är att jag tror mig själv ha lösningen på allting. Jag tror att jag själv förstår hur allting hänger ihop och så vidare. Och det är subjektivt. Och jag har en liten videosnutt här som beskriver vad jag menar med allegorisk tolkning. Nu handlar det inte om Bibeln, nu handlar det om konstverk. Jag tror att ni känner igen både personerna ni ser och personerna som också pratar. Så vi får se om det lyckas här.
Ta mikrofonen. volym.
Okej. Okay. För er som har sett när Pastor Kjell predikar ibland, så gör han gillar att göra det huset. Som man lever på den övre våningen, inte på den undre våningen. Sen har han ju ritat på det där och mitt på hans tavla. Men min poäng här är ju då att man kan se någonting och man har då lite olika åsikter om vad det där är. Den här unge mannen, han såg någonting där och han var uppenbarligen en expert. Och så Kjellert såg någonting helt annat och han berättade det precis. Och lite så kan det bli med Bibeln också, att man ser det bara som man själv vill, och allegorisk tolkning kan på det sättet öppna upp en dörr där vi får Bibeln att betyda i princip vad vi vill. Och man är bara lite mystisk, man är lite bara sådär personlig, och helt plötsligt så har man alla möjliga tankar runt omkring där. Men jag tänkte bara på hur vi har ett fjärde sätt att se Bibeln på, och det är det bokstavliga eller normala sättet att tolka Bibeln, en bokstavlig hermeneutik. Och det är någonting som ofta skrämmer människor, liksom: är du bokstavstroende? Ja, det är jag. Men då tror de då liksom att när Bibeln säger att om ditt högra öga på något sätt förleder dig, så sticker ut öga. Jaha, det är det du gör då liksom. Då skulle vi alla gå omkring och vara utan ögon och så vidare. Men ibland är det så att Bibeln verkligen själv talar om när det handlar om symbolspråk. Och det är det som är så viktigt. Så att vara bokstavstroende betyder inte att vi kategoriskt förnekar att Bibeln använder symbolspråk, men bara när den själv indikerar att så är fallet. Och det är det som är skillnaden. Och jag tänkte på det här hur Bibeln skrevs till oss, men alla lever inte under samma tidsålder. Vi har Gamla testamentet, vi har Nya testamentet, och det var många saker som gjordes och sades till dem som var i Gamla testamentet som inte var skrivna direkt till oss. Det betyder inte att de delarna av Bibeln är mindre inspirerade. Det betyder inte att de inte är viktiga. De är lika inspirerade, de är lika viktiga. Men vi måste se vilket sammanhang de var skrivna. Och även om de inte var skrivna till oss, så står det i 1 Korinthierbrevet 10 och vers 11 om Israel, att allt det som hände i Israel var också för er skull, det vill säga att ni kan lära er någonting i tillämpningen av det här, även då vissa saker var direkt skrivna till Israel. Och vi har många exempel på det här, till exempel när Bibeln säger att himmelriket är som ett senapskorn. Men ser ni att det står inte att himmelriket är ett senapskorn. Det står att himmelriket är som, lilla ordet som, ett senapskorn. Det är det som gör skillnaden. Bibeln talar redan om det. Och vi säger att, vadå då, kan inte Bibeln säga som det är? Men vänta nu. Hur är det med oss egentligen själva? Säger inte vi att vi sover som en stock? Det betyder inte att vi är en stock. Det betyder bara att vi sover som en stock. Det finns en bokstavlig sanning som förmedlas genom en bild eller en liknelse. Så vi tolkar texten utifrån dess normala innebörd. Och om inga specifika ledtrådar ges till att det handlar om liknelser eller metaforer eller någonting annat, då ska vi liksom inte läsa in de här sakerna i texten det första vi gör. Och det här är en sak som kan vara svår ibland. Men vi talar ibland om att vi använder en grammatisk, historisk metod. Det vill säga att vi tror att alla orden är inspirerade, även grammatiken. Och vi tror också att de hade ett historiskt sammanhang. Det var skrivet av någon person vid ett speciellt tillfälle, till en speciell målgrupp, och författaren hade en tanke i sitt sinne för detta. Så även om det finns vad vi ska kalla för en författaravsedd betydelse, långt fint ord, författaravsedd betydelse, så finns det många tillämpningar av den här sanningen. Så det betyder att oavsett vad det är i skriften vi har att göra med, så är det bra och nyttigt. Men vi måste ändå se vem det skrevs till, när det skrevs, vad var sammanhanget, vad var det personen ville säga och förmedla. Jag tänkte lite på hur när vi håller oss till den här normala bokstavliga tolkningen av Bibeln, så ligger auktoriteten där den ska ligga. Den ligger inte i min subjektiva tolkning av den. Och jag tänkte ta några exempel här på det här. Att vi använder den här typen av tolkning konsekvent. Från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Det är inte bara bergspredikan. Folk älskar att plocka sina favoritdelar. Bergspredikan är nog den som man gillar mest. Alltså Matteus 5, 6 och 7. Tänk om alla kunde leva som Jesus säger det. Men det där som Paulus sa, det vet jag inte. Och det som Gamla testamentet talar om, det vet jag inte heller riktigt. Men Jesu bergspredikan. Och ändå är det så märkligt, för att Jesu bergspredikan är ju egentligen den svåraste. Vem kan leva upp till hans ideal där? Det är den absolut svåraste delen egentligen i hela Bibeln. Men ändå är det den som man menar är, om det är någon del av Bibeln som är inspirerad, så är det säkert den. Men jag tänkte på några exempel. Vi kan titta på Uppenbarelseboken kapitel 17. Så har vi ett exempel, för i Uppenbarelseboken så vet ni hur symbolspråket är väldigt rikt. Och det finns många människor som mer eller mindre håller sig borta från Uppenbarelseboken av den enkla anledningen att man tror inte att man kan reda ut alla symboliska begrepp som finns där. Men Uppenbarelseboken 17. Och vers 18 står det så här. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Då ser vi här, och kvinnan som du såg är den stora staden. Det vill säga, här talar det redan om att det är inte en bokstavlig kvinna. Utan hon är bara en symbol för den stora staden. Och då kanske man måste lista ut då vad som är den stora staden. Och det brukar sammanhanget ge. Men i samma bok, i kapitel 12 och vers 1, så ser vi att det står... stort tecken visade sig himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Är detta en bokstavlig kvinna? Om hon är klädd i solen så skulle hon bli bränd. Om hon har månen under sina fötter så måste hon vara extremt stor. Liksom, det går inte ihop. Så vi kan på en enda gång förstå att i sammanhanget så har vi att göra med symbolspråk. Och vi kan göra den här listan väldigt lång om vi backar ytterligare ett kapitel här. Uppenbarelseboken 11 och vers 8. Så står det att deras döda kroppar, talar alltså om de här två profeterna som lever under vedermödan, kommer att bli liggande på gatan i den stora staden. Och den stora staden, om vi läser sammanhanget, syftar på Jerusalem som andligt talat, se, har vi redan fått förklaringen, andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Okej? Fick vi sammanhanget? Var blev Jesus korsfäst? I Jerusalem. Så den stora staden talar om Jerusalem. Men den kallas också Sodom och Egypten. Andligt talat. Varför? Egypten, om vi jämför alla skriftställen, talar alltid om fångenskap. Så det är en stad som lever i fångenskap. Därför att den har ännu inte tagit emot sin messias. Den är under lagen. Den är under en fångenskap som den ännu inte har tagit sig ur. Den talar också om att den är som Sodom. Sodom, när det används i Bibeln, talar alltid om moraliskt förfall. Det var det som Sodom stod för. Så vi ser att det är två saker som karaktäriserar den stora staden där Jesus blev korsfäst, det vill säga Jerusalem. Och det är då att den är i fångenskap och den är, har ett moraliskt förfall. Så ni ser här hur symbolspråket ofta förklaras automatiskt. Och om inte versen gör det i sig så har vi en möjlighet att gå tillbaks. Kanske ett tiotal versar eller hela kapitlet, studera bakgrunden till boken, läsa vad som kommer efter, alltså sammanhanget före och efter. Och många gånger så faller de här sakerna på plats ganska ordentligt. Ett mera ingående exempel kan vi hitta i, jag vill inte läsa det, men i Galaterbrevets kapitel 4, Galaterbrevet 4 och verserna 21-31. Galaterbrevet 4, 21-31. Det står om Sara och Hagar. Och två kvinnor som vi alla vet är historiska kvinnor. Men där står det att de är symboliska för, och så ger han åtta olika punkter och så jämför han de här två. Så här ser vi ett sammanhang, att, eller i sammanhanget, att det är ingenting konstigt. Så det är en allegori. En allegori är annorlunda än en liknelse. En liknelse har en poäng. En allegori har många poänger. Så vi håller oss till en bokstavlig och normal tolkning. Och gör man det så kommer man fram till en ung jord och ett tusenårigt rike som följer på församlingens tidsålder. Så varför har vi många gånger så olika åsikter som kristna? Det finns olika anledningar. Men en av anledningarna är att vi har en felaktig utgångspunkt. Jag börjar med att söka en allegorisk tolkning. Jag försöker att läsa in i texten någonting mera eller någonting annat än den verkligen säger. Men om jag tar den för vad det står. Och jag ger ett citat här från en man som heter David Cooper. När den enklaste meningen verkar vettig. Sök ingen annan mening. Därför ta varje ord för dess primära, ordinära, vanliga och bokstavliga mening. Om inte de fakta som omger det omedelbara sammanhanget när den studeras i ljuset av relaterade skriftställen och självklart och är självklart av vedertagna sanningar tyder på något annat. Så med andra ord, när jag läser, börja inte med att söka en djupare mening. Börja inte med att försöka läsa in någonting. Börja med att ta texten för vad den säger rakt av. Men när sammanhanget indikerar att det här är någonting annat, ja, då måste vi ta in de bitarna i vår beräkning. Så, vad vi tror om Bibelns auktoritet, vad vi tror om Bibelns felfrihet, vad vi tror om Bibelns inspiration och vad vi tror om Bibelns tydlighet, det vill säga att vi kan läsa den och förstå den, och också hur vi tror att Bibeln ska tolkas, det kommer att avgöra och kontrollera våran teologi. Garanterat. Därför är det mycket viktigt. När Jesus talade om, eller Bibeln talar om Jesu första tillkommelse, ni vet när han kom runt juletiden och föddes in i den här världen, alla de profetior som skrevs om det, de uppfylldes bokstavligen. Varför skulle Gud nu vända på det här och säga att alla de som har att göra med hans andra tillkommelse, de är bara symboliska? De betyder egentligen inte alls det som de säger. I Mika 5:2 så står det att Jesus skulle födas i Betlehem. Det gjorde han också. I Zakaria 12:10 och i Jesaja 53:5 står det att hans händer ska genomborras. I Saltaren 22 och verserna 16-18 står det att hans händer och hans fötter ska genomborras. Det skrevs 1000 år innan han blev korsfäst. Korsfästelsen som en avrättningsmetod var inte ens uppfunnen, därför att romarna lånade den från perserna och den fanns inte ens. Men Bibeln visste att det var exakt där Jesus skulle födas. Bibeln visste att det var exakt så som han skulle dö. Och i Jesaja 7:14 så visste också Bibeln 700 år innan det hände att han skulle födas som en jungfru. Och vi kan göra den här listan väldigt, väldigt lång. Varför skulle Gud förändra sitt sätt att hantera skriften nu bara när det gäller de här hans andra tillkommelse? Vi tror att de profetierna som finns där, de är verkligen tänkta att uppfyllas bokstavligt, precis som de som hade att göra med hans första tillkommelse. De kommer att uppfyllas på samma sätt. Och varför är det viktigt? Därför att det har med våran tilltro att göra. Om jag inte kan tro att Bibeln betyder det som den verkligen säger att den hävdar, jag menar, vad har jag, då är inte Bibeln längre rolig. Det är därför vi har en kristendom idag som fokuserar nästan 100% på upplevelser. Man har timslång tillbedjan. Liksom, bara repeterar samma ord på gång, på gång, på gång och ska uppleva Gud och jag kände det här och det, liksom. Men det är en objektiv skrift vi har. Det är en bibel som är inspirerad från pärm till pärm och det är då som det blir häftigt. Det är då jag läser en vers och helt plötsligt så tänker jag, wow, detta är Guds ord. Det är inte en mänsklig bok. Hur bra mänskliga böcker den kan vara, så är det inte en mänsklig bok. Och då blir Bibeln någonting helt annat. Då är det någonting jag vill leva av, som det står i Matteus 4:4. Att människan ska leva inte bara av bröd, utan av varje Guds ord som utgår från hans mun. Och det är de här orden som har utgått från hans mun. Han utvalde ett folk i Israel. Han inspirerade en grupp människor som vi kallar profeter. Han sände sin son in i den här världen, Jesus Kristus, Gud i köttet. Han reste upp 12 män som vandrade med honom, som kallades för lärjungar, de blev apostlar. Och de här människorna uttalade ord som idag har blivit vad vi kallar för Bibeln, som då är Guds ord. Och det är detta som vi ska leva av. När vi gör det, då blir vi väldigt uppbyggda. Vi blir väldigt entusiastiska. Därför att nu vet vi att det är inte människors ord vi har att göra med, utan det är Guds ord. Och alla de här sakerna är så viktiga. Vad tror vi, eller hur ser vi på Bibeln för det första? Och för det andra, hur ska Bibeln tolkas? Så det är viktiga tankar. Herre, vi ber att du välsignar de här orden som vi har sagt. Och vi ber för de versar som vi har läst och citerat. Vi ber för sammanhanget, att du ger oss insyn, förståelse. Jesus, gör oss entusiastiska. Vilken bibelsyn har vi? Det är det absolut viktigaste. Nu blir Bibeln levande för oss. Nu kan den tala till våra hjärtan utan några mänskliga saker som kommer in emellan. Och vi ber Jesus bara att du välsignar det vi har hört nu för våra hjärtan.